Ja hej och välkomna till rådet. Mitt namn är Hasse Sundqvist och med mig har jag igen förstås Marianne Laxén, Gitta Dahlberg och Klaus Bremer. Hej på er alla.
Hej. Hej.
Vi ska alltså idag diskutera om regeringens halvtidsförhandlingar som ju har gått lite i stå och fortsätter om en halvtimme ungefär, regeringens vill säga. Och vi ska ge säkert goda råd åt dem inför förhandlingarna. Men först vill jag höra vad rådsmedlemmarna har funderat på sen senast. Klaus Bremer, det är din tur att börja.
Tack för det, hörni. Jag har tänkt på varför männen tafsar på kvinnor.
Varför män tafsar på kvinnor?
Och var finns det här alldeles speciellt? Det är i damgymnastiken. Ni kommer ihåg att det fanns en världsberömd pedofilläkare, Nassar hette han, som hade gått åt. Han fick väl 20 års fängelse till slut i USA. Han var ju det där, någon slags coach och tränare. Och bland annat den här världens bästa damgymnast Simone Biles blev utsatt för det. Det var hon som lyfte upp det bland annat. Sen finns det väldigt mycket i det där i friidrott. Det finns i damsimme, simtävlingarna, simmande. Och sen förstås Facebook och sociala medier. Och det där, ett gemensamt drag som jag ser det, lättklädda damer. Om nu tänker på friidrott till exempel. Männen har ärmlösa sportskjortor. De har shorts. Det är massor. Längdhopp, tresteg, till och med häcklöpningen där. Damerna går omkring med sådana här stringsbyxor som inte täcker en kärthalvorna ordentligt. Jag ska inte säga vad annat de just och just täcker. Men att, varför ska man gå omkring på det där viset? Titta på friidrottsdamerna som många går omkring i bikini med mellangärde, bart så här och det där. Och inte några shorts utan alldeles sådana här bikinibyxor.
Nu ska man väl få ha hurdana kläder som man vill på sig. Inte?
Man får ha hurdana kläder som helst.
Frågan är nu den att vill de ha det eller har de blivit designat det hela?
Låt mig fortsätta.
Precis.
Ska inte diskutera.
Nu var det i en protestaktion i gymnastik-EM. Det var Sara Voss, Kim Bui och Elisabeth Seitz som klädde sig i redskapsgymnastiken. Ni vet på Barro, vad är det den här stången som de balanserar på. I långa trikåer. Och det var en protest mot det här att det tafsas på dem. Och det där. Nu frågar jag mig, vem är det som bär ansvar?
Ja,
jag kan
det?
Säga i simning att Europa eller Fina har bestämt vissa kläder för damerna på tävlingar. Men gå någon gång och titta i simhallen på hurdana de där flickorna simmar, hurdana kläder de tränar med. Det är något alldeles obeskrivligt. Och som sist vill jag säga, att vad anser ni? Vem ska bära ansvaret för det här att flickor bjuder ut sig, som jag ser det? Föräldrarna tycker jag har ett jätteansvar.
Föräldrarna har ett ansvar, och sen men också den som här har ansvaret, det tafsar en.
Organisationen
dens fingrar som leder.
Förlåt,
på fel kropp.
Jag talar nu, men att
ja, men jag trodde vi skulle diskutera.
Jag ville säga att organisationen som leder de här tävlingarna har också ett ansvar.
Ja, det tycker jag också.
Men nu är det ju, nu är det ju igen, har vi inte vi män, som säger vi män tafsar oftast, så är det ju inte, nu är det vi som måste ta oss själva i kragen och inte skylla på kläder.
Du har alldeles rätt, men vad kan man åt det? När män är liksom lite annorlunda funtade från början.
Jo, men det är nog inte på alla ställen de är annorlunda funtade. Det är bara liksom någonstans fram till på kroppen som mannen är annorlunda. Men i övrigt, huvudet är inte så förfärligt annorlunda.
Jag tror att det är ganska mycket annorlunda.
Det är en mentalitetsfråga och det är väldigt mycket en gammal kulturfråga så att säga, som har fått gå vidare. mannen ska vara den som jagar och så när han får fast sitt byte så då kan han vara nöjd och belåten. Men det där, det är nog, det är en uppfostringsfråga det här, och den ska börja från början, och det är naturligtvis hemma, så är det på dagis och så är det i skolan, och så ska det nog kunna synas också i teater och film och spel och annat sånt där de här barnen och de växande unga männen får sina inspiration. Det är klart att det alltid kommer att finnas en lust hos den ena att röra vid den andra när det är någonting intressant. Men man måste ju i alla fall lära sig att man ska hålla sin kropp i styr tills man har fått tillstånd.
Men frågan är ju inte heller bara det att det kläderna som gör det. Män tafsar på kvinnor som är fullt påklädda. Mm. Så att, jag menar, jag tycker Klaus har rätt i det fallet, och jag håller med dig om du tycker att de här organisationerna inte bär sitt ansvar, för att de har ju velat sexualisera de här kvinnorna, vilket jag tycker att det är fel. Men Hasse har ju rätt i det också, att kvinnor ska i princip få kunna gå klädda precis hur som helst utan att man ska bli påtafsad. Och då är ansvaret inte hos kvinnan utan hos mannen som tafsar. Det som Gitta också påpekar. Men jag tror att det här är en sån där diskussion som vi borde ha lite mera tid att sätta oss in i. Så att om vi lägger under den här linjen att feminismen och sexismen och manschauvinismen får komma någon annan gång.
Jag skulle ännu ta upp det som har talats om de två, tre sista dagarna, det här som heter grooming. Där är vi ju inför det faktum att flickor nog klär sig och visar sig och fotar sig ganska utmanande i sociala medier. Och sen får de sina påringningar av alla möjliga idioter och gossar och herrar. Men att det där, nu börjar det ju med det där att kanske man känner sin kvinnlighet växa fram och man vill visa sig. Jag kan inte förklara det här, men att därigen så föräldrarna borde ju ingripa.
Ja, men jag tror inte att om vi klär kvinnorna i säck, att det är någon lösning på det här. Utan det är ju, lösningen är ju nog mellan öronen på männen.
Det kanske minskar, fast det inte är total lösning, men jag tror att det minskar ändå det här manliga begäret.
Men menar du verkligen att vi ska ha regler för vad kvinnor får ha på sig eller inte får ha på sig? Att det är det som är lösningen?
Nej, tror jag. Det menar att de borde veta också i vilken mån de det där utmanar gossar och sexuella fantasier och tankar.
Här kommer vi nog, tycker jag, ett stort steg baklänges i den här utvecklingen. Och allt vad man ser och hör när det gäller hur kvinnor har blivit behandlade av polisen och i rättegångar när det gäller sexuellt våld, så vill det lätt alltid komma tillbaka till det där, hur var hon klädd?
Ja.
Man frågar aldrig hur den här förövaren var klädd och eller hur många öl han hade innanför västen eller någonting sånt, utan det är alltid kvinnan som med sitt beteende eller sin klädsel eller oklädsel har det där orsakat det här att mannen inte längre kan styra sin kropp och springa hem och ta en kall dusch, utan han måste genast då ge sig på de här kvinnorna. Det är väldigt obehagligt. Jag har själv två döttrar och jag har ju upplevt både tafsande och gud vet vad. Så att jag vet hur äckligt det kan vara. Det är klart, inte tycker jag heller att stringtrosor, nu är det liksom den lämpligaste klädseln i sportsammanhang. Men det där, nu ska man vara väldigt försiktig med hur långt man tycker att kjolfollar eller shortsbuntarna ska sträcka sig på kroppen, för att inte en man ska som känna sig föranledd att komma med sina klibbiga händer.
Nu måste vi, Klaus, kunna behärska oss, inte det?
Jag säger bara att ta islam till exempel, och hur de kräver att kvinnorna ska klä sig, och ändå händer där allt möjligt. Så att nu är det ju en bild av att om man klär sig ännu friare så blir det ännu sämre för kvinnorna.
Det enda som återstår är lobotomi för männena, menar det. Men att,
det ska vi nog inte vilja.
Okej, no, men det var det.
Ja. Och Marianne, vad har du funderat på?
Jag har nog varit i andra delar av världen också, i andra sfärer. Det som jag fäste uppmärksamhet vid här under veckorna har varit den här, för det första, Rysslands trupp bortdragande från västra Ukraina-gränsen. Mm. Vilket på det sättet är intressant, att det var då i alla fall kanske frågan om en övning, men i alla fall en vad heter det, ett försök att visa musklerna, vad jag kan förstå. Men det som jag tycker att är intressant i det här fallet är det att den västliga pressen, den nu som jag följer med alla möjliga nyhetssajter, så håsar ju upp det här truppdragande till gränsen. Men det var få som sen med stora rubriker skrev att ryssarna drog sig tillbaka därifrån. Så att det visar nu lite var vi har liksom våra intressen och vad vi vill liksom föra fram för en bild till allmänheten också. Och där skulle jag vilja också understryka det att vad jag har förstått så president Niinistö tog ju upp den här frågan i ett telefonsamtal med Putin, vilket jag tycker är en sak som är viktig att understryka. Sen en annan sak som också ansluter sig till truppbortdragande, så det är långa vägar ifrån Finland, det är närmast då frågan om amerikanska trupper som ska dra sig bort ur Afghanistan. Och där var det ju löfte om att de skulle ha hunnit dra sig bort redan i maj, men det kommer ju att sträcka sig till september. Och där är det nog egentligen ganska konstigt att det är få av våra media som har varit intresserade av att diskutera den här frågan alls. Jag följer med Svenska Afghanistankommitténs hemsida, och de har ju en längre tid redan varit oroliga för vad som kommer att hända, eftersom de här fredsförhandlingarna mellan den afghanska regeringen och talibanerna inte egentligen är löst ännu. Och där man är rädd för att speciellt då kvinnors situation kommer att försämras i och med att USA, NATO-trupperna och också de finska trupperna kommer att lämna Afghanistan. Och det som jag tycker att är liksom kanske det mest oroväckande här är det att man har varit där i 20 år och var där för att garantera demokrati och utveckling, och så lämnar man det där landet i alla fall utan att man egentligen har någon ordentlig lösning. Så att det måste jag säga, det är jättebekymrande det här, och specifikt då för de unga och för de unga kvinnorna som har fått nu gå i skola, men ingen vet vad som kommer att hända. Den bästa lösningen borde väl, vad jag förstår, vara det att man skulle få en övergångsregering med både talibaner och den här nuvarande regeringen. Men det är inte en sak som är avklarad. Så att,
vi säger att det tar många generationer att få en ordning på.
No, det gör det, och jag tror inte heller, jag måste säga att min uppfattning är nog den att amerikanerna har nog inte riktigt gjort en nytta för demokratin i Afghanistan med att vara där i 20 år.
Nej, mycket av kvinnorna har ju fått lite. Har ju
men
fått,
kan nu. Man ju kräva att amerikanerna
no,
ska
det var
fungera.
Därför som man gick dit. Förlåt nu bara, men de sa det att det var orsaken.
För det var ryssarna där.
Ja, inte var det
och inte kan man ju kräva att amerikanerna, jag tycker att den allmänna åsikten har varit att Amerika inte ska leka världspolis och lägga sig överallt och komma in.
Ja, där är jag exakt av samma åsikt.
Ja, så att man är inte dags efter 20 år där de inte har fått någonting till stånd så bara sticka. No, jag tycker att det är FN eller någon sån där som borde tänka på det där.
Ja, där har du
att vara där som vakt och försöka hålla balansen där mellan talibanerna. Ja,
men det är skäl för oss att följa med vad som händer i Afghanistan nu efter det att de här trupperna drar sig bort därifrån. Som sagt så är det ju inte bara amerikanerna där, utan det är andra NATO-trupper.
Plus ja, andra också försvinner samtidigt.
Plus sen Sverige och Finland också. Vilket jag inte heller förstår vad de gör där.
Men det var 12 finnar väl kvar där.
Ja, men det har varit mycket fler.
Jo. Men nu måste de ju lära sig krigföring.
No, inte ska man nu fara till Afghanistan för att lära sig krigföring.
Det är där som det enda under. Okej.
Ja, Gitta.
Ja, jag har tänkt lite också på den här samma saken som Marianne, och jag har tänkt på en hel massa andra saker som det där polisbrutalitet och sånt. Men just innan jag kom in hit så hörde jag en nyhet som skuffade undan de här tankarna. Och det gällde då uppgiften om att det i synnerhet i Finland finns nu en väldigt stor klimatångest hos ungdomar. Särskilt då unga kvinnor. Och att de har fått psykiska problem på grund av det där. Och det sades också att i Brasilien så är klimatångesten kanske vanligare än här. Men den har inte orsakat lika mycket psykiska problem. Och när man sen då samtidigt vet att den här ungdomspsykiatrin inte är nu mäktar ta emot alla de här unga kvinnorna och flickorna och pojkar också. Så det här är det där ett växande problem. Och visserligen så ska det väl komma någon slags terapigaranti, men det finns ingen garanti för att det finns personer som kan ge den här terapin, för att man inte har sett till att det utbildas tillräckligt mycket. Så att det här är ett problem som man skjuter framför sig. Och jag tänkte också på då Greta, som har gjort väldigt mycket för att påverka ungdomar när det gäller det här. Att ibland händer det ju så att också om man är ute i ett gott ärende och man gör en god sak, så kan det resultera också i någonting negativt. Och där skulle jag säga att den här ångestskapande, sanningssägande kan vara just någonting sånt.
Så vi borde få något positivt fram att tänka på också.
Man borde väl få alternativ och kunna liksom se utvägar. Nu finns det ju en hel massa utvägar. Men det som Gitta här tog upp, så tror jag är en viktig sak, det här med den psykiatriska eller psykologiska hjälpen. Jag måste säga att det var en förvånande uppgift som jag fick, att man måste betala för att få utbildning att bli psykiater i det här landet. Kostar det 30 000–40 000 euro eller något liknande?
Det är för att bli terapeut alltså, som man ska ha. För att de kallar det då en påbyggnadsutbildning, och den står då inte staten för. Och den får man, så det är 10 000–12 000.
Ja, men jag tycker det borde nog vara det borde nog vara en statlig uppgift att få. För att det är ju därför vi har så lite. Plus att vi, speciellt på finlandssvenskt håll, så tycks det vara ett ännu större problem.
Jo, det, jag hörde just här alldeles för någon dag sedan om att det är omöjligt att på under flera månaders tid kunna få en kontakt till en terapeut uttryckligen då för ungdomar.
Ja.
Och det där, så att man får vända sig till den privata sidan om man då har goda kontakter, så att man vet var man ska börja nysta.
Mm.
Så där kan man kanske få, men det kostar. Man får nog räkna med 90 euro, 100 euro eller något sånt per gång.
Ja.
Och det är inte alla föräldrar, i synnerhet om det gäller problemfamiljer där det annars också kan vara svårt och ont om pengar, så vet jag inte hur de stackarna ska göra.
Ja, i synnerhet nu om det ökar bara de här problemen, så att säga, för unga människorna.
Ja.
Så att, men vi har andra problem också att lösa i det här landet.
Ja, det är någon andra som har de problemen. om det är regeringen.
Regeringen och halvtidsförhandlingarna som ju har gått lite i stå. Som nu om 20 minuter ska inledas igen. Vad säger ni? Faller regeringen?
Ja.
Jag tror att den håller, för att både Socialdemokraterna och Centern har ungefär lika mycket att tappa där. Jag tror att de försöker verkligen hålla. Det är sen frågan förstås att om SFP beslutar sig för att dra sig ur, och kanske de gröna på grund av torven. Men att det där.
Jag tror inte att SFP drar sig ur SFP. Det hör inte liksom till SFPs
jag skulle nog tippa att de håller
sätt att
ihop
arbeta, utan de försöker
trots
hålla
att
ihop
det gör ont.
Ja, in i det sista försöka nå en kompromiss. Men att jag tror att det här är ju nog väldigt mycket ett spel inför kulisserna. Det här är ett kommunalvalsspel också. Att profilera sig högt, så som jag ser åtminstone Centerns agerande här. risken finns ju naturligtvis att centern nu liksom töjer så långt på det där gummibandet att det går av och det blir smällar i ansiktet på dem. För att de har ingenting att vinna på att bädda för de två, alltså de ultrablå och de blå inom det där politiken. Att det är nog det sista som centern skulle ha någon glädje av. Så att nu har de väl tänkt sig bara att de står på sig och står på sig och står på sig tills man ger efter tillräckligt mycket. Men ska det nu liksom vara det torviga som ska vinna i det här eller
inte? Vad kostar det där?
Vad kostar det? Jag håller lite med om det här. Eller jag måste säga att jag har helt enkelt uppfattat det här på det sättet att det är Centerpartiet som försöker nu liksom kamma hem möjligen lite röster i kommunalvalet. Iltalypsy blir det ju, men frågan är ju naturligtvis om partiets understöd inför kommunalvalet. Och de har, det är en sak, men den andra saken som gör det tror jag svårare för Centerpartiet är ju det att det finns två olika politiska linjer inom det här partiet. Det ena är Sipilas, ska vi säga, mera högerinriktade ekonomiska politik. Och det andra sen är de här som inte riktigt vet vem som representerar den linjen mera. Men en linje där man har liksom en mjukare ekonomisk politik och där man kanske tänker lite mera ur den enkla medborgarens synpunkt. Och nu måste jag säga att jag trodde att Saarikko på ett sätt representerar den här mjukare linjen. Men nu har hon ju nog dragit ut i krig tillsammans med Sipilä verkade. Jag såg den här A-talk på torsdagen där Antti Kurvinen som är gruppordförande representerar Centerpartiet. Och allt vad han sa så uppfattade jag som var, han var ju färdig nog till kompromisser på fredag kvällen, ärligt talat. Så att han representerar nu den här, vad jag nu skulle säga, mjukare linjen. Kanske det är fel att säga på det sättet, men i alla fall. Så att det stora problemet för Centerpartiet som de har byggt upp den här krisen är ju det att om regeringen i alla fall då gör en kompromiss och kommer till något resultat, vilket ser helt huvudlöst ut, de kommer att komma till någonting mellan, först så går man över budgeten med 900 miljoner för nästa år och sen så kommer man till en kompromiss mellan 500 miljoner och 300 miljoner följande år. Och jag har svårt att förstå att Centern kan gå ut och säga att nu har vi vunnit det här, för att när hela deras, i alla fall Saarikkos argumentering hittills har varit att man ska hålla liksom, man ska hålla budgetsnörerna stängda, det skulle då innebära att år 2023 skulle det vara noll överskridande. Och sen så måste det ju ändå säga så här att enligt de här budgetramarna så räknar man ju med ett minus på cirka 6 miljarder för år 2023. Så att nu sätta 200 eller 300 miljoner till dit, så det gör nu varken hitåt eller ditåt. Så att själva Saarikkos argumentering faller platt i marken. Mm. Nå, om de sen liksom står på sig så då har vi ju regeringskris. Och jag har svårt att tro att Centerpartiet klarar sig bättre i kommunalvalet genom att få den här regeringen att krisa eller få regeringskris eller få nyval till stånd. Och jag har svårt att tro också att det är i något av de här andra partiernas intresse att fälla den här regeringen. Så frågan är ju det som ni har ställt här nu redan, att hur långt ska man ge efter? Men oberoende vad som händer så tror jag att det är nog Centerpartiet som får liksom bära hundhuvud här nu. För att det är ju de som har åstadkommit det här.
De måste ju väl visa att i alla fall ha förstås i påare sagt att de måste ju visa att det inte bara är ett stödparti utan det är också ett regeringsparti som man ska lyssna till.
Jo, och det, jag menar, det gäller ju alla andra partier också. Mm. Men jag förstår, den som har uttryckt sig liksom mest, vad ska vi säga, bekymrad är ju vad jag förstår, Grönas Ohisalo. För att hon liksom, det verkar som att hon skulle förstå vad Centerpartiet egentligen vill här nu. Och jag måste säga att jag har lite svårt att hänga med. Men alla de här kommentarerna som jag nu har läst så utgår ju lite från det här att det är Centerpartiet. Och det är möjligen också då frågan om att Centerpartiet inom sitt eget parti inte riktigt vet vad de vill. Det finns, jag förstår att det finns en linje inom det partiet som hellre skulle sitta i regeringen tillsammans med Kokomus och Sannfinländarna. Och den regeringen skulle ju ha majoritet i riksdagen. Så att om det är det som lockar så okej, à la bonne heure, då blir det det. Men då är det ju för upp till finska folket att se till att den, det utesluts i följande val.
Och nu när du kommer in på finska folket så skulle vi kunna dryfta lite det här med det där låntagande som det här har lett till. Att man talar ju om att pandemin nu har resulterat i 12 miljarder extra lån och man väntar sig att det ska ytterligare bli 5 miljarder till i olika stödformer utan att tänka på hur vi får de här pengarna tillbaka, på vilket sätt det ska betalas. Så här vill jag ju säga en sak som finnar i allmänhet och alla människor inte förstår. Vad är skillnaden på 1 miljon och 1 miljard? 1 miljard är 1 000 miljoner. Och om man tar 12 miljarder extra lån, så det är 12 000 miljoner som man tar. Om man väntar sig ännu 5 till så blir vi upp på 18 000 miljoner. Bara för att illustrera den här skillnaden så säger i sekunder, för att tidsmässigt kunna ta fram det. 1 miljon sekunder är 11,4 dygn. 11, alltså mindre än 2 veckor. Vad är 1 miljard? 3,2 år. Det är så stor skillnad mellan miljon och miljard. Och här bollar vi med miljarder hit och miljarder dit. Och någon gång ska de betalas tillbaka.
Men ja. Det fascinerande det är ju så där globalt sett att land efter land efter land måste ta lån på grund av den här pandemin. Alltså det är enorma mängder lån som tas överallt. Och man undrar, var sitter egentligen den här jultomten som har alla de här pengarna som lånas?
Jag kan svara, att jultomten sitter i centralbanken och trycker pengar. Allt ja, de
precis, det är ja, det som ja, den här
inte, det är desto konstigare, men när vi talar om den här statsskulden så måste vi nog hålla i minne i alla fall att om staten har skuld, det är inte samma sak som din familj är i skuld. Och det försöker våra ekonomer, både de som är på höger sidan och de som är på vänster sidan, förklara för det finska folket.
Ja, men någon skillnad ska det
finnas. Nu tittar jag på den här skuldmängden som vi har. Finlands statsskuld var år 2016 63,2%. Och nu har vi kommit upp till 69% av BNP som man räknar med. EU-genomsnittet i år, eller det andra kvartalet 2020, det är de nyaste siffrorna som jag hann se där, är 88%. EU-genomsnittet är 88% och Finland är då på 69%. USA har över 110% av sin BNP-statsskuld, Japan 220%, Frankrike 114%, Belgien 115%. Så inom EU finns det många, nu är ju inte Japan och USA och EU-länder, men inom EU finns det ju många länder som har en statsskuld som är över den här 60%. Och det mest intressanta nu i den här diskussionen är det att den här 60% som vi säger att är gränsen är någonting som har skapats inom EU mer eller mindre så där, nu hittar jag inte det svenska ordet, men sattumalta. Det sa en av våra ekonomiska experter i en radiodiskussion här. Så att lika bra skulle EU ha kunnat säga att 70% eller 75%. I dagens läge är det på det sättet att räntan är ju noll. Mm. Så därför är det ju inte så hemskt dyrt för staten att ha lån. Trots att jag inte heller nu är den som förespråkar att man ska ta det där 220% av BNP som Japan har. Men man ska heller inte skrämma folk med det här att Finland nu är på 69%.
Tycker du nu att vi ska betala tillbaka det?
Jag har inte sagt ett ord om att betala tillbaka. Men har jag sagt det? Jag har inte förnekat heller att man kan betala tillbaka. Jag säger bara att det finns vissa situationer i livet där man ska vara färdig att ta skulder och sen ska man vara färdig att betala. Men frågan är nu, ska vi börja betala år 2023 eller ska vi börja betala år 2024 eller ska vi börja betala år 2025? nu har regeringen sitter här och diskuterar om vi börjar år 2023 och ta 6 miljarder lån, vilket är fastlaget i rambudgeten. Så det är det lilla de diskuterar nu, att ska det vara då 200 miljoner eller 500 miljoner till? Och so what, säger vilken finne som helst.
Ja, men när ska du fråga hur det ska betalas tillbaka? Det är ju också intressant.
No, men det är ju det är precis som det här det regeringen ska lösa. Jo, i och med att vi ska höja sysselsättningen och vi ska göra politik så att det finns pengar i kassan.
Socialdemokraterna har aldrig utmärkt sig för att
nej, Socialdemokraterna
att grunda nya företag, att föra vidare företagsamhet. Det är andra som har grundat nya företag och Socialdemokraterna och Vänstern är de som har utnyttjat det. Men andra har grundat.
Men vet ni vad?
Så
efter, om
och
du skulle ha varit...
Ska få, Marin sitter där och säger att vi ska få nya arbeten. På vilket sätt? Hon har inte sagt en enda gång... På vilket sätt? De säger att 10 000 nya jobb. Det räcker ju ingenstans att börja ens avbetalning på den här skulden.
No, hittills har det nog inte funnits några andra regeringar heller som har åstadkommit jobb. Men om regeringen kan
120 000 nya jobb under Sipilas regering.
Hur många försvann under Sipilas regeringstid? Säg det åt oss också.
120 000 nya och direkt regeringen åstadkom 50 000 nya. Vad har Marin åstadkom? Ingenting annat än skulder.
Det är inget hon alena som sitter i regeringen.
Nej, och dessutom håller ju Finland på att komma ur någonting som man i det närmaste kunde kalla ett krig, det vill säga det har varit en kamp mot en fiende som har varit i det närmaste övermäktig, men tack vare då den här låntagningen som vi har varit tvungna till, istället för att köpa vapen till ett krig så har det köpts nu mediciner och man har försökt hålla människor vid liv genom att ge då understöd till olika yrkesgrupper och olika sorters företag för att de ska kunna överleva det här och sen gå vidare och få tillstånd då nya jobb och hålla dessutom människor vid hålla hoppet uppe hos människor om att det finns en möjlighet att man vågar satsa, man vågar konsumera och man vågar också starta
på
företag.
På vilket sätt de nya jobben? Jag bara frågar. Gymna företagsamheten. Av 100 jobb så är det nya jobb så är det företagsamhet i privata sektorn som har ordnat med ungefär 95-96%.
Jag tyckte att jag sa ganska klart att det är ju inte regeringen som gör det utan det är ju den privata sektorn
de?
Som
det. Vad har
som
de tagit för steg att förenkla företagsamhet, göra det enklare att starta upp, göra det enklare att avsluta ett jobb?
Ja, men det är något som går framåt nu. Du kan inte göra det bakåt, utan det är något sånt som måste göras framåt.
De följande regeringarna får sköta om det. Det är ju
nu har ju finansministern, då, som är en centerpartist, sagt att det ska gå till innovationer. Vi ska satsa mera på innovationer.
Ja, där.
Och innovationer
Nej, hej.
Är något som...
Där är någonting gemensamt för oss alla. Man får inte dra in skolor, man får inte minska på undervisning, man får inte minska på stöden åt forskning i universitetskretsar.
Ja, men det gjorde Sipilas regering.
Ja, det var det första de gjorde.
Ja, det stämmer.
Det var liksom en av de värsta åtgärderna som de åstadkom. Ja, där sitter de där stackarna på universiteten fortfarande och lider av det här.
Och med den här föraktfulla inställningen till då allsköns docenter så såg man ju hur mycket man räknade med att universiteten hade för betydelse och nu till exempel då den svenska professuren i litteratur som de då inte vågar, vill, kan besätta så det är ju ett verkligt svaghetstecken för en kulturstat som Finland ändå anser sig vara.
Får jag ändå säga det här med Vanhanens förslag om vad heter det? Han föreslår 10 miljarder för innovation och forskning. Men idén med det är att de här pengarna ska vara utanför den ram som regeringen nu diskuterar. Så att det finns alla möjliga liksom så här kepulikonster som man kan ta till också när det behövs. Jag menar, det finns ingen som ifrågasätter hans förslag på 10 miljarder till för att alla tycker att det är bra, men det kommer utanför ramarna. Nu kan vi lika bra hitta på något smått annat också sätta utanför ramarna. Man bildar fonder eller något liknande. Så att inte, jag måste säga att det här Centerpartiets politik är nog inte riktigt övertygande för mig i alla fall.
Men det är inte så att Centerpartiet är för politik nu, att det är ju det som är politik så att säga.
Det är verkligen att föra politik. Ja, okay, jag roar mig väldigt mycket över...
Fast det är
över...
sånt som inte man accepterar.
Ja, Annika Saarikko, när hon höll tal då för de sina, det var ett, hon var ovanligt belåten med både partiet och sig själv. Och när hon kom fram till det att Centerpartiet är och har alltid varit en brobyggare, så då visste jag inte vart jag skulle ta vägen. Ja, för att det var det mest huvudlösa och humorfyllda man kunde tänka sig. När hon sen då ställdes inför väggen, eller mot väggen av Hufvudstadsbladets reporter, som frågade då, som mellan vad då det här brobygget hade, då var det ju ingalunda så att det var inom regeringen eller riksdagen, utan det gällde då regeringen och de bekymrade finländarna, eller de finländare som är bekymrade över ekonomin. Så jag skulle nog säga att de bygger bryggor ut i sjön åt alla håll, men så tänkte det plopp, det tar slut där, det blir inga broar.
Vår tid börjar ta slut. Är det Klaus någonting du vill säga till och ge råd åt regeringen ännu?
Jag vet du, bara de kommer över den här perioden om man börjar titta på följande regering som ska klara upp allt det här efter.
Men det här skulle vi inte ha, så här långt skulle vi inte ha förhandlat om, inte ska, om kommunalvalet ska vara varje redan.
Ja, nej, det stämmer. Det stämmer väl nog. Men en sak vill jag säga ännu som jag tycker någon la märke till, och det är det att Sannfinländarna har varit stilla och tysta här hela veckan nu. Vad är det de väntar på? De väntar på en centerpartistisk samlingspartistisk regering som blir stödd av Sannfinländarna.
De väntar nog först på en brak seger i följande kommunal.
Vi får säga tackar er för det här samtalet.
Vi hoppas att vi har fel. Jag hoppas att den här regeringen fortsätter. Jag hoppas att Saarikko tar skeden i vacker hand och är snäll efter det här.
Det får vi se om några timmar säkert. Ja. Jag tackar Marianne Laxén, Gitta Dahlberg och Klaus Bremer för det här samtalet. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Rådet återkommer igen om 2 veckor.
Det rådiga rådet.